Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Vilket avsnitt vi har framför oss. Vi har precis nu avverkat en SM-final på damsidan. Sen vi spelade in senast så har det ju delats ut ett SM-guld till Sävehof på herrsidan. Och som om inte det vore nog har det spelats både europeisk topphandboll och lite annat har hänt också. Det blir väl som vanligt då ett fullmatat avsnitt. Vi har ju sagt att vi ska spela in ett kort avsnitt idag och sen dra igång ett nytt då imorgon kväll efter damernas fjärde match där. Alternativt femte match, beroende på hur långt det går. Vi säger så då att efter SM-bucklan har delats ut på SOE-sidan, då drar vi iväg ett avsnitt till där. Känner varmt välkomna, Christian Albinsson är med oss. Ligger just nu väldigt skönt där i sin soffa. Josef Pujol ligger nästan ännu skönare i sin säng. Charlie Sjöstrand, han dricker rödvin på sitt hotellrum. Det är fan inte synd om dig heller.
Och flexa med biceps. Man ser, förlåt, man ser de här tatueringarna. Och passar väldigt bra i den här A-kast t-shirten.
Mm. Så är det. Välkomna ska ni vara allihopa. Josef, har du kul i karantänen i Norge?
Mycket kul. Det är så här. Spelat 3x18 de senaste 3 dagarna. Tränat lite fys och så. Så att jag är glad.
Okej, vi börjar kronologiskt då. Sävehof tog sitt SM-guld. Det blev aldrig riktigt spännande. Precis som vi befarade. 3-0 i matcher. Apelgren... Han satte ner foten direkt när han kom tillbaka till Sverige. SM-guld första säsongen. Emil Berggren, SM-guld första säsongen som sportchef. Några spelare som ska lämna. Edvardsson, tack som fan för den kaptenskostymen han har fyllt länge. Några unga lovande talanger på gång där. Möller gånger två, om inte annat. Uttagna till landslaget och så vidare. I vilken ände ska vi börja hyllningskören? Jag har slängt ut några krokar där. Det kanske finns några andra också. Brännberger, herregud. Brännberger. Fan vad fint att han fick sitt SM-guld där efter det tunga året. Vem vill ta en krok och springa med den?
Snygg uppeggning. Innan sa vi att fan, vi pallade inte snacka om den matchen. Det var så länge sedan. Men jag tycker det var... hur motigt det än är att säga det med tanke på att Emil Berggren har haft en roll och har ibland en roll i den här podden och så vidare. Så är det ju ändå imponerande scouting och få fram vissa av de där namnen som jag tycker en sån som Rune Schröder eller hur han uttalar sitt namn har ju vuxit genom den här säsongen. Tillställt på kanten visste vi ju var bra och har ju varit bra hela tiden. Och sen är det väl kul att Chippa Göte som var så upphåsad inför också fick göra en liten knorr på slutet.
Sätter du hela namnet nu på Chippa Göte?
Elias Ellefsen Chippa Göte.
Snyggt. Ja, Charlie.
Och vad betyder det, Krille, hans namn?
Ja, du sa aldrig det i sändningen, tycker jag. Jag tycker det var så här kanoninfo som du skulle kunna sladda med, men Chippa Göte betyder ju på Skeppargatan. Så att det var hans... farfar som bytte namn till det för att han bodde på Skeppargatan.
Mm. Jag ber om ursäkt för den. Det var faktiskt jättebra info. Jag missade den. Nej, men jag tänkte bara fylla i det du sa om värvningarna där. Att det är ju inte så ofta att man får sån fullträff på så många värvningar. Att det... Ja, hade de prickat in 3 av 4 så hade man blivit imponerad. Men att liksom Skröder, Tillstedt, Obling och vem fan det nu var mer vi sa. Jag menar att få det... Ja, just det. Chippargötter på Bergsgatan där. Eller var det Skeppargatan? Ja, men precis. Alltså, verkligen 4 jättetongivande spelare i det här SM-guldet. Det är ju, hur man än vänder och vrider på det, jättebra scoutat av sportchef och tränare och så vidare.
Ja, och jag håller såklart med. Men jag tycker nästan att det är ett minus till alla andra. På så sätt att jag tycker att, eller ja, jag vet hur bra koll Emil Berggren har. Och jag tycker att till exempel så fort Jonas Wille kom in till in i IFK Skövde, som jag vet har bra koll på både norska och danska ligan, då blev det, kan hitta dem lite juveler liksom. Så det blev nästan liten piska till alla andra sportchefer. Och sen är det klart, det är inte alla klubbar som ens har en alltså utsedd sportchef. Men att fan, det finns väldigt många bra spelare i närheten, alltså i då, ja, Norge och Danmark, som svenska klubbar kan hämta. Och det tycker jag då att Emil Berggren och Sävehof bevisar det här. Och sen såklart Elias Ellefsen, det är ju en diamant och en riktig sån fjäder i hatten att de lyckades värva honom, med tanke på att, ja, vi vet ju att han efter att ha signat för IK Sävehof bara hade möte med en europeisk storklubb om framtiden liksom. Så att det var jävligt starkt att kunna locka honom. Men som sagt, jag tycker
att... 4 års kontrakt dessutom.
Ja, precis. Alltså, nej, men, verkligen. Så att det, vill på inget sätt vara negativ gentemot Emil, utan det är ju mer bara så här att vad gör alla andra sportchefer som inte har koll på den här typen av spelare? Vad det verkar som. Sen är det klart, då har de säkert en plånbok också som gör att de kan locka dem. Men, ja.
Men då kommer han hamna i Elverum snart då. Det är nästa steg för Chippagötte. Det är väl den vägen man tar nu, va?
Ja, jag sa ju exakt. Europeisk storklubb. Mm.
Så, men och jag tycker det, precis, det ska nämnas tycker jag att Sävehof är ju absolut nyförvärven, men det är ju också väldigt mycket hemvävt. Alltså det är fortfarande en förening trots att de har blivit lite hånade för att ta in då utländska nyförvärv, så är det ju majoriteten av spelarna i föreningen är ju Sävehof-produkter. Antingen ända sedan handbollsskolan eller som de har plockat tidigt i karriären. Du nämnde ju Edvardsson där, Christian.
Mm. Ja, jag tänkte fråga det, er som har ett tydligare handbollsöga. För det känns ju som att han är nästan allt i anfallsspelet. I uppbyggnaden av detsamma, och kanske inte alltid avslutar själv. Men de andra får ju väldigt fina lägen. På grund av hans uppoffrande spelstil.
Ja, alltså han är ju... extremt bra, det är ju inget snack om det. Och sen tycker jag lite apropå alla de här unga spelarna, de är ju väldigt, tycker jag, Sävehofska i sitt sätt att spela. Att det är väldigt välutbildade spelare, och det passar ju verkligen som handen i handsken med exempelvis en Mikael Apelgren, som där det inte är nödvändigt, alltså de brötar ju inte mest, utan de har ju verkligen spel, de är ju, det är ett gäng lirare liksom, och det passar ju den typen av handboll som de har spelat och som Micke då vill spela, så att det är verkligen, och det är ju just därför Sävehofs akademi är ju en, och har ju alltid varit en jättestor framgångsfaktor i alla de här SM-guldarna. Så behöver inte gå, kan ju gå så långt bak som när det var Kim Andersson och Fahlgren och Laron på 9 meter liksom. Så är det ju att den, ja, akademin kryddat med lite spetskompetens invärvad utifrån, så leder det ofta till SM-guld, och det är ju Sveriges bästa förening på så sätt. Alltså, de är ju bäst i ungdomen, här de, toppen, här de. Så att,
ja. Men, handen på hjärtat nu, visst tyckte ni att det var pisstråkigt?
Mm, ja.
Det tyckte jag. Inte att just Sävehof vann, menar jag. Ni var ju verkligen så här, för jag, ja, i våran grupp så var det ju mer så här, ja, för fan vad trött, allting är tråkigt, jag har aldrig gått igång mindre på någonting i mitt liv, typ.
Nej, men en SM-final som slutar 3-0 i matcher har jag svårt att gå igång på. När det dessutom efter första matchen då är i princip klart att match 2 kommer vinnas och sen match 3, ja, vad var oddsfördelen? Var det 1-10 att Skövde skulle vinna match 3 eller något sånt där? Och då vet man att vinner de den, ja, då kommer en match 4 med samma odds och sen kommer en match 5. Alltså jag såg ingen möjlighet för Skövde att kunna vända på den matchserien efter match 2. Och då var det svårt för mig att gå igång på den tredje matchen. Och när sen den tredje matchen såg ut som den gjorde, ja, jag vet inte. Full glädje för Sävehof och så vidare. De förtjänar verkligen sitt SM-guld. Och de ska ju absolut inte be om ursäkt för hur det här utvecklade sig. Men jag lider verkligen med Skövde att de inte kunde utifrån förutsättningarna då ge det sitt bästa skott, så att säga. De hade inte vad de behövde för att kunna göra sig själva rättvisa. Och då blev det inte så kul att titta på, tyckte inte jag, den här finalserien. Så är det.
Christian?
Jag håller med om det, Emil. Men ja, och vi ska inte öppna den dörren för stort, eller om man säger, för tydligt nu, för det blir en lång diskussion igen. Men fan, jag tänkte när jag kollade på någon av matcherna att jag saknar ju den här enfinalshelgdagen, söndagen, i Skandinavium eller i Malmö Arena, festen liksom. Det blev jävligt avslaget, och det blev så tydligt också att när det är så här Sävehof-Skövde och lite avslaget, då tilltalar det bara de verkligen redan frälsta av de här städerna som är skådeplatsen för de här finalerna. Alltså Skövde och Partille, inte ens Göteborg. Och då blir det inte så bra för handboll.
Dock är ju det liksom, det är väl pandemins verk, tänker jag, och den kan vi ju göra väldigt lite.
Nej, jag vet.
Det hade ju varit ännu tröttare om det hade varit i Skandinavium.
Ja, det hade du verkligen. Och en match och så vidare. Men å andra sidan, hade det varit en match, då hade jag ändå kollat mycket mer intensivt på den matchen än vad jag gjorde sammanlagt på de här tre.
Ja.
För i en match, då kan ju allting avgöras och så vidare.
Exakt, och så blir det de här stora studiosändningarna. Det blir liksom, man tar in det bästa gänget från liksom sändande, jag vet inte vilka det är.
Till skillnad från nu, B-gäng.
Alltså för er att jobba blir det väl häftigare att vara i Malmö Arena än i Eriksdalshallen.
Jag har aldrig jobbat med en SM-final på det sättet i Malmö Arena, men jag har ju jobbat för 2 år sedan, när det var Sävehof och Alingsås. Och det var fullt varje match, och det var astajta matcher. Då var det ju den här, hur mäktigt som helst, och det hade det ju blivit nu med. Tänk dig Skövde Sävehof. Det var ju, alltså den semifinalserien för 2 år sedan var ju också svincool.
Jag tycker det är att dra det för långt att använda det här som ett argument för en finalmatch. Det var inte det som gjorde den här matchserien intressant eller ointressant. Det tycker jag är att det var så ojämnt. Det går liksom inte att väga in hur mycket publiken hade gjort. Men jag tror att det hade varit hela skillnaden. Alltså fullsatt Skövde Arena, fullsatt i Partille. Det hade varit svinmäktigt. Men det hade inte gjort jätteintressant att titta på just den här matchserien, när det blir så tydligt 3-0 där Skövde inte har en chans i de två.
Nej, och så glömmer man, ursäkta, men man glömmer ju de på slutet, finalerna i Malmö Arena, det inte ens är fullt, då är det inte heller så jävla roligt.
Nej, och det ska sägas att Sävehof vinner 9-0 i slutspelet, det måste väl vara unikt. Känns det som. Jag kan inte minnas det själv i alla fall, att det var så överlägset utan någon plupp. Och det håller jag med om, såklart, det är tråkigt. Men bara för att fullfölja också det resonemanget, att ni visade ju bilder från, jag kommer inte ihåg om vilken, innan vilken final det var, så visade ni ju bilder från finalen då för 2 år sedan och semifinalen för 2 år sedan. Och det var ju jävligt mäktigt. Och förhoppningsvis så får vi ju den här festen också med, om Svenska Cupen kan lyckas med något Final Four-evenemang. Så det hade ju varit...
Ja, jag får hoppas på det helt enkelt.
Det optimala liksom, att vi kan få bästa av bägge delar.
Jag fattar att ni inte gick igång på det. Det är trots allt lite annat när man jobbar med och man lite grann får dopa sig själv och försöka pumpa igång det, och man är ändå nära spelet. Alltså, precis som spelarna har vant sig till viss del att inte ha publik, så har vi också vant oss för det. Mm. Även fast det krävs inte mycket. Det krävs att 10 fulla idioter tar sig in och vrålar, så får man rysningar för att det är folk, det lever människor. Men för oss som jobbar, eller jag, när jag kom hem sent den kvällen, då var jag ganska... Jag var ganska tagen ändå, för det var jävligt mycket känslor i luften. Mm. Trots att det var den inramningen och det var 9-0 och jag skriver under på allt ni har sagt, så var det ändå så här, fan, det är jävligt starka känslor och folk som gråter av olika anledningar och man ska försöka summera någonting. Det var, ja, men jag var lite så här, som sagt, jag var lite rörd själv när jag kom hem.
Ja, och jag håller ju med. Jag argumenterade ju lite emot er, Emil och Christian, och framförallt när vi pratar om det här efter tredje matchen. Och det är ju för att jag blir också alltid tagen av så här seger. Att se ett lag jubla tillsammans, alltså, då börjar jag nästan gråta varje gång. Och det spelar ingen roll om det är Lidingös B-flickor som vinner Kalle Anka Cup, liksom. Utan sånt är jävligt vackert, och det var det nu också. Ja, det hade varit fint. Och samtidigt ser det ju vemodigt och känslosamt åt andra hållet när man ser Bremer och Svensson och gubbarna och ett Skövde som aldrig vunnit SM-guld och kanske aldrig kommer göra, eller på att säga. Men i alla fall inte. Alltså, jag ska inte säga att de har pikat, men det har ju varit väldigt heta nu ett par år.
Mm.
Och det kan ju...
Ja, det blir inte mindre det blir inte mindre konkurrens nästa år heller. Nej, om Malmö fått tillbaka ett slagkraftigt lag med målvakterna tillbaka, Kristianstad ska göra sin grej igen med en ny tränare och så vidare. Ystad gör sin satsning där nere. Så att
precis, och det är ju argumentet mot, som man också ska lyfta i alla hyllningar till IK Sävehof, är ju att det är många andra klubbar som jag tror känner att de inte fick ut sitt match i det här slutspelet då, som du nämnde då, Ystad IF och HK Malmö. Fantastiska hela året, målvaktsbekymmer och liten choke i slutspelet, också IFK Kristianstads lilla kräftgång som jag har fortsatt, men som jag tror slutar nu. Men det kanske vi kan prata mer om en annan gång.
Men vi skulle också passa på nu när vi pratar IFK Skövde, göra någon slags hyllningskör till Christian Svensson och Rasmus Vremer nu när de lägger skorna på hyllan och inte kommer spela något mer. Alltså, jag ska säga att jag inte har någon superrelation till Christian Svensson. Jag kom knappt ihåg vem han är innan han drog ut. Jag tycker han har varit fin sen han kom tillbaka. Så är ju väldigt härlig intervjuare, en sån där riktig ambassadör för handbollen och så vidare. Men Vremer är för mig en av de absolut största jag har sett live. Alltså, så bra tycker jag han är. Dels handbollstekniskt, men framförallt karismatiskt. Alltså, han har en kvalitet på handbollsbanan som ingen annan svensk har haft de senaste 20 åren när det kommer till karisma, tycker jag. Det är helt enkelt det han har. Han har ett sätt som gör att även innan han har kastat första målet i en match, då har alla noterat honom. Och när han gör en riktigt bra match, då syns det. När han gör en dålig match, vilket han typ aldrig gör, då syns han också, och så är han Alltså jävla varm och fin person på det. Alltså Rasmus Bremer...
Utanför banan i alla fall är han varm och fin.
Ja, jag tror fan han är det med glimten i ögat på banan också. Det vet jag ingenting om. Men för mig är han...
Väldigt
för mig
lite han... glimt i ögat på Bremer på plan. Ska
ja, säga. Men det är ju också en del i charmen att,
ja,
han är,
herregud,
det... att han är så att säga röv där. Då. Men ja, för mig är han en av de stora, stora, stora spelarna som jag har sett live. Det vill jag ha sagt.
Ja, kul.
Rock and roll.
Han är fan rock'n'roll. Jag kommer ihåg när jag såg honom första gången live. Det var, han är väl 82, va? Men tror att han spelade i något sånt 81-landslag i Partille för länge, länge sedan. Alltså något så här, kan det ha varit ett A-boys juniorlandslag eller något sånt där. Och han naturligtvis spelade med basketdojer. Så jävla cool. Man såg honom redan liksom på uppvärmningen. Så här, ja, där är Rasmus Bremer. Och sen dess har han liksom etsat sig fast i minnet.
Men det är hans brorsas gäng som vi spelar musik från i slutet av avsnittet, va?
Ja, det stämmer.
Jag har hört väldigt mycket gott om brorsan nu när jag var hemma i Stockholm faktiskt. Jag har ju lite många vänner från Jönköping och Mullsjö också för en del. Så att, ja,
det är fan inte alla som har vänner från Mullsjö. Det ska gudarna veta.
Nej. Det har ju vi med ju. Alltså förutom Rasmus då. Men vad heter gänget nu igen? Alltså orkestern?
Grand Royal.
Just det. Grand Royal.
Sexigt. Jag ska säga det också om Rasmus som handbollsspelare. Så var han ju en av få, framförallt kanter, som har präglat matchbilden så tydligt som man gjorde framförallt innan han gick till Ålborg, alltså när det nu var 2007-2006 eller när nu, alltså då var han ju så överlägsen och var överallt på banan trots att han var en liten kantrotta, och det är, jag brukar lite hårdraget säga att liksom att vilka man har på kanten spelar en så stor roll för att de avgör ändå inte matcher. Men Bremer var ju en sån spelare som avgjorde matcher. Liksom, för att han var så mycket mer än bara en kant. Och den skadan som han fick, det var väl i sista semifinalen, Charlie?
Ja, mot Lugi. Han hoppade ju på kryckor där på banketten. Fick upp på scenen och ta emot pris för All-Star Team och skytteliga. Och fan det var där, hoppade upp på kryckor efter Skövde hade blivit totalt rapade mot Hammarby i Globen där.
Precis.
Det var samma kväll det försvann en grå kavaj mystiskt från min stol. En kavaj med samma grå nyans syntes över Linnea Torstenssons axlar när de fick leda ut henne en tung kväll.
Vi kan säga det om Rasmus Bremer också, att hans grabb gillar avkast. Jag har faktiskt fått skicka en hälsning till honom, grabben. Det kan vi göra nu också.
Han har ju tre grabbar, så kan vi hälsa till alla tre då.
Ska vi gissa också, Josef?
Nej, inte mitten ungen, det är en jävla skit.
Ska vi gissa också, Josef, att för att vara en kantrotta så har ju Bremer fått en väldigt fin skolning på 9 meter i en förening som vi känner till väldigt väl under hans juniorår.
The Goats, eller?
Det är ju Falby, ja. Jajamän. Ja. Jag gjorde han några fina år som säkert präglade honom starkt.
Ja, det tror jag.
Ja, om inte mer. Nu stänger vi det.
Han har faktiskt... Jag tror inte han är kristen, men han känns... Han skulle kunna vara fyrkyrklig. Så varm och fin är han.
Kristen alltså, rock om då jag... alltså. Det är ja, ja. Creed och Takida. Nej, Takida kanske inte kristen. Han bara känns så jävla kristna.
Ja, men fan. Alltså, om Rasmus Bremer skulle starta en sån här Knutby-sekt. Jag kollade på den dokumentären. Om man skulle starta en sån Knutby-sekt och ringa och så här, fan, vill du bo i den här sektmiljön?
Vill du mörda?
Jag kommer som ett jävla skott.
Jag också. Aldrig har ett radhus kommit ut fortare på Hemnet än mitt då.
Nej, exakt. Jag vill vara den här jävla, vad fan heter han, Helge?
Helge Fossmo.
Du fattar väl att det är Rasmus som är Helge?
Ja. Nej, Rasmus är ju Christer Brud väl?
Nej, Rasmus är ju Helge. Vad fan är det du snackar om?
Skulle du ta den rollen?
Så sjukt. Rasmus ringer och frågar, kan du komma hit och leda vår församling?
Ja. Jag skulle vilja vara den där stackars tjejen som går runt och skjuter folk på din uppmaning.
Nej, men jag vill ju vara storknullan.
Det var ju inte... Forsman. Jo, det var helg. Ja, jag vet. Men det fattar du väl att om Rasmus är med i samma församling så är det inte i ditt hus det kommer...
Ja, ja okej då.
Mm. Ja. Så är det. Nu stänger vi den butiken så öppnar vi SOE-finalbutiken. Charlie, du som är i Stockholm och var på plats i Nackabollhall, höll jag på att säga nu, men jag korrigerar mig snabbt som djävulen till Eriksdalshallen på Södermalm. Hur såg det ut där på plats?
Ja, fullsatt nästan skulle jag säga. Det är helt sjukt vad folk det är på de här matcherna. Det är helt
jag hörde stört, alltså. Fan det genom tv-sändningen. Det lät inte som bara funktionärer va?
Nej, det var väldigt många med gula västar så de hade väl fått till sig att det ser inte bra ut att det är så många här. Så 30 av dem hade tagit på sig gula västar, men det satt ju lika många utan gula västar som bara hade munskydd på sig.
Men en liten passus där innan du går vidare där, för jag var på Örjans Vall i söndags och kollade Halmstad-Degerfors.
Ja, ber om ursäkt. Eller jag är ledsen för din skull. 0-0.
Ja, jo. Det var det. 0-0 och Degerfors hade inte ett enda skott på mål. Skitsamma. Arenan då tar väl 12 000 kanske eller någonting sånt där. Finns massa olika ingångar som man kan gå till. Så här. Det är inte en käft på läktarna, men väl restaurangen som har en ingång. Där är det närmare 100 pers och det är smockat. Mm. Där alla går runt liksom på en väldigt liten yta och alla använder samma ingång. Det är så jävla ologiskt.
Det är så himla tråkigt att prata om pandemikritik bara. Men ja, det är klart att du har en poäng.
Ologiskt.
Mm. Ja, det är klart att du har.
Ja, fräsch spaning.
Ja, verkligen. Ska du inte säga något om hur det är på GKs? Det vore intressant.
Det vet jag inte.
Nej, men du har ju såklart rätt. Du var ju samma i Partille-arena. Det syntes ju också på tv-bilderna. Det är många som satt klistrade fram de här fönsterrutorna. Bara trycktes mot logeväggarna.
Ja, där var det nästan så att man vevade iväg ett sms till Emil Bergen och skrev det här, ta bort det här. Det här kommer inte landa snyggt. Men ja, nåväl. Det var gula västar på läktarna. Inte att förväxla med de gula västarna i Paris. Men hur såg det ut på plan?
Ja, men jag måste säga att det var den mest välspelade finalen hittills. Det var två lag som var... Ja, men det var inte mycket tekniska fel och slarv och sådär. Det var mycket som såg bra ut. Och så svängde det lite fram och tillbaka och var jämnt och underhållande. Så det var en kul match, tycker jag.
Jag håller med. Och kul faktiskt att det var... Jag har ju varit lite kritisk, kanske inte öppet i podden, kommer faktiskt inte ihåg. Men att just kring kvaliteten och antalet tekniska fel har ju varit orimligt många ibland. Men just det du säger är att det var mycket mer välspelat idag. Och sen tycker jag att det är kul att egentligen oavsett vad taktiken är, men att man får utbetalt på ett taktiskt beslut så som H65 gjorde, där de så tydligt valde att släppa kantskott i andra halvlek. Pratade om det i timeouterna och alla med två ögon kunde ju se att ettorna stod ju liksom och kittlade tvåan under armen liksom. Irma Skött tog ju de skotten också. Så att det var ju, sånt tycker jag är roligt. Och så ser man ju att Ola Månsson, det skulle bli spännande inför då, i och med att det är match redan imorgon, att han, som ni var inne på, lät både Emma Lindqvist och Isabella Andersson sitta lite längre än vad Jenny trodde, tror jag hon uttryckte sig som. Och det tror jag att det var nog inte bara en taktisk grej inför andra halvlek, utan det var nog en taktisk grej inför, eller en tanke även inför morgondagens match.
Han var ju väldigt tydlig med det i intervjun efter matchen. Ni gav ju honom beröm, ni sa bra spelat, ni fiskade lite efter om han var liksom stolt och glad och sådär. Han bara, nej, det här är inte värt ett skit om vi inte vinner imorgon. Han var ju supertydlig med det, att här, vi tycker inte ens att det här var inte värt någonting, för att vi siktar bara framåt mot imorgon nu.
Precis. Man kan ju gambla på olika sätt. Ola är ju verkligen, han gamblar den här matchen. Ett sätt man kunde gambla är ju att bara köra in i kaklet på sina bästa spelare och se hur långt det håller. Ett annat sätt att gambla, och det är ju lite roligt för att det var ju lite det vi satt och kritiserade Signell och Skövde för. Att de gamblade genom att byta ut tongivande spelare. Så gamblade ju Månsson idag också. Och jag satt själv och tänkte så här. Ja, men de hade en tidig ledning och sen började Skur och käka upp den och gick förbi. Och då tänkte jag så här, fan, han... ja, nu blev han tjock här. Han drog ett kort för mycket här mot banken liksom. För att det... Ja, nu sket det sig. Men de lyckades reda upp det och det var liksom, det var tur att de gjorde det. Att de lyckades lösa det och ändå gå till halvtidsvila med ledning, tror jag. Men sen vågar han göra det i andra halvlek igen. Liksom vilade de längre än vad jag trodde. Så det är nog ganska tydligt som du säger, Josef, att han har nog en plan som sträckte sig längre än bara vinna en match. Och ja, det är väl helt rätt att tänka så. Men jag tror det är lätt att man liksom så här... Ja, först och främst måste vi ta den här matchen. Och så är det ju också. Men lite så här, det är inte värt att ta den här matchen till vilket pris som helst ändå. På något jävla vänster. Ja.
Nej, men, och det sa han väl också efter i den där nämnda intervjun. Att typ, vi ska spela på torsdag, sa han.
Nice.
Vilket väl är då match 5 här, antar jag.
Mm. Ja, är det det? Den är väl på...
Den är på torsdag.
Ja.
I hör då?
Ja, i Eslöv, ja.
Det var så fan. Du, Josef, du som har tränarambitioner. Om du var Marcus Oskarsson Söder nu då, och du har sett H65s drag, de släpper kanterna helt. Vad gör du på förmiddagsträningen imorgon då? Vad säger du till tjejerna nu? Så här, vad har vi för motdrag på det här draget?
Alltså, det är faktiskt så enkelt som att då skulle man ju bara fokusera på att nu tror jag utan att ha exakt koll på statistiken, men Malin Berndahl hade väl lite tyngre match procentmässigt, va? Mm. Och då är det ju liksom fokusera på att bygga lite självförtroende, för man kommer ingen annanstans än att hon måste ta de stora vinklarna liksom. Och på andra sidan, Elin Hansson fick ju lite mindre vinklar men ändå relativt stora, och det är ju landslagsspelare liksom. Så att det är, nu kommer jag inte ihåg hennes utdelning, hon bommar ju i slutet, men det är ju bara liksom intala dem i att de ska fortsätta. För att jag menar, sätter de lägena, då är ju Ola Månsson tjock igen, så att säga. För alltså, då har ju han gamblat och inte lyckats. Nu, den här gången var det jättebra, men man får inte komma dit där det blev lite andra halvlek, där framförallt Berndahl tvekade väldigt mycket på stora vinklar liksom, och inte tog dem, och då blir det ju kört om de ska spela 4-6 i mitten.
Sen kommer han ju kunna, imorgon så kommer ju Månsson, om han vill, kunna gå lite hårdare då. Och inte vila dem riktigt så länge om det krävs. Eftersom då har de 48 timmar till match 5 och kanske till och med få tillbaka någon spelare till den matchen. Så att, det är ju inte hållbart i längden över 60 minuter att släppa kanterna. Nej. På det sättet. Generellt så tror jag att det kan vara ett bra drag faktiskt. Mm. Att packa in, för de hade problem med utsida 2, framförallt på högersida, alltså Skuris högersida blir då Hörs vänsterförsvar med Bjärrenholt som glider igenom där, och där tycker jag målvakten ska ha några också. Ja. Men liksom
då fick de komma till extremt lätt, ibland så stod de bara och bara okej, här är en lucka. Mm. Ah, jag tar väl den då.
Ja, verkligen.
Jag kollade upp det nu. Berndahl hade 57% idag, 4 på 7, och Elin Hansson 6 på 11, 54%. Men om de bara släpper ut bollarna där imorgon då, och de har 60% typ då, det vill säga att de får upp det till 65% över en hel match, då vinner man ju.
Ja, precis. Och jag menar, jag gissar på att, nu var det i och för sig så många tekniska fel idag, men att Skuru inte har över 50% i sina anfall generellt sett. Så att kan de komma till de lägena som de gjorde då och komma upp i 60% skott eller målutdelning, så är det ett plus liksom.
Däremot tycker jag, eller däremot, det är fel ord att börja med, men en sak som jag reagerar på, som jag tänkte efter matchen, det är att det skiljer fan inte, förutom tekniska felen, ja. Det är jättedåligt i första matchen. Men annars så skiljer det inte så jättemycket från match 1 till match 3 i hur lagen spelade. För Hör kom till samma lägen. Skuru hade precis lika svårt att få träff i egentligen vilket försvar de än ställde upp. Får bara att Rebecca Nilsson hade 17 räddningar på 10 minuter kändes det som. Nej, men de hade hur mycket frilägesräddningar som helst och var ju uppe och nosa på 60% där en bit in i andra halvlek. Idag så var hon mänsklig som Putte sa, och till, jag tror till och med hör hade en räddning mer idag för första gången. Så det liksom spelmässigt så har Skuru fortfarande svårt i sitt uppställda försvarsspel. De börjar gärna med ett väldigt offensivt försvar, gärna två stycken höga som stöter. Det funkar inte alls när Hör har sin ordinarie 9-metersuppställning. De hittar lösningar gång efter gång, och det gjorde de första matchen också, men brände. Och när de blir låga såg vi inte så mycket idag, för att det var egentligen bara när Hör spelar 7 mot 6 som Skuru gick ner 6-0. Men i match 2, när Skuru väljer att spela 6-0, ja, då blir de sönderskjutna av Isabel Andersson och Malin Sandberg. Så att Skuru har fortfarande haft svårt att hitta ett riktigt bra fungerande försvarsspel och varit beroende av att Rebecca Nilsson är Rebecca Nilsson.
Christian, har du någonting du vill föra in?
Jag satt och funderade på om jag hade det. Men jag satt bara och kollade lite sådär vanligt och levde med i den här matchen och hoppades på att det skulle bli en fight till. Det var det enda jag tänkte på. Och sen tänkte jag väl också att H65, men det blir väl så när man inte har en vägg mot sig, att man blir lite upplevs och kanske också blir lite mer distinkta i satsningarna. För det upplevde jag att de var idag kontra första matchen, men det kommer väl sig av att man också gör mål, för då det blir väl någon slags momentum av det. Men jag tyckte det var trevligt överlag att se fram emot morgondagen.
Det finns ju någonting väldigt läckert i att ha möte dagen efter man spelade matchen innan.
Ja, det tycker jag också. Väldigt
det tycker jag adderar väldigt mycket
krydda. Som ni vet så gillar jag ju de här Final Four-grejerna. Jag tycker det är så fint att man tittar på en match och bara, just fan, det kommer en till. Och sen när man liksom såhär, ja okej, nu är kvällen slut. Ja, just imorgon kommer det två matcher till. Mm. Jag gillar
Har du kollat någon Final Four nu eller?
Ja, jag har ju det. Snygg brygga in. Nej, men jag tycker att vi kan nämna, om vi var klara med damerna där, så kan vi väl bara nämna att det är lite old news nu när ni lyssnar på detta, men Felix Klar och Ålborg gjorde ju en jävla häftig grej i Champions League. Det var inte Final Four i och för sig, men som ni alla borde kolla i efterhand om ni inte har gjort det.
Ja, de kvalificerade sig i alla fall för Final Four.
Mm. Ja, exakt.
Ska vi ta något om den matchen? Jag såg ju faktiskt också den matchen. Jag ser inte många Champions League-matcher på ett år. Kanske 12. Men den här såg jag från minut 1 till 60. Det var ju en jävla propagandamatch.
Ja, vi kan väl ta ett litet svep först och säga det att kvartsfinalerna har avgjorts och att då Nantes, PSG, Barcelona och då nämnda Ålborg har kvalificerat sig för Champions League i Final Four.
Inga tyska lag
och att Ålborg då slår ut Flensburg efter att ha vunnit 26-21 hemma, har då 5 bollar att gå på borta inför returmatchen.
Ja, det var ju en skäll, men de spelade jävligt fint och neutraliserade Flensburg på ett sätt som inte jag har sett på länge. Och sen, det är kul, du har väl spelat med Sandell va? I Älvrum eller?
Nej,
okej. Men han är ju lite, vad ska jag säga, han är ju lite lättläst ibland, men jag tycker att han tar ju kliv successivt ändå, och det är ju en ganska kul högerlinjebesättning vi har i Sverige ändå när alla är friska, med lagregeringen i spetsen då.
Han är en jävla goalgetter, Lucas Sandell.
Ja,
alltså.
Han är det, precis.
Jävligt duktig på att göra mål.
Och om högernie-besättningen är ganska trevlig, så får man ju lov att säga att det här mötet om inte annat undersöker att vår mittnie-uppställning är absolut världsklass. Alltså även om vi inte räknar in Josef Pioll i den uppställningen, så är det världsklass. Men alltså Jim Gottfridssons säsong nu är ju jättebra. Jag såg någonstans där tränarna hade fått rösta fram inte ett All-Star team, men så här, vem i Champions League, precis, hade du helst velat ha i ditt lag, och då var ju Jim Gottfridsson den mittnian av alla som blev vald flest gånger. Så att det är ju väldigt imponerande, och den här matchen var ju Felix Klar helt dominant. Och han gör ju som Felix Klar alltid gör. Han är bra matchen igenom. Sen när det ska avgöras, Ålborg har två anfall. Då tar han bara bollen själv, gör två mål. Ingenting har sett mer naturligt ut.
Nej, och han har faktiskt varit, sen efter mästerskapet så har han varit alltså fenomenal. Inte bara i de här matcherna utan i danska ligan också. Så är han definitivt årets värvning. Kanske årets bästa spelare liksom. Han hörde på en timeout när de mötte en toppmatch mot Holstebro. Där tränaren i Holstebro då sa: nu är jag så jävla trött på att Felix Klar vinner alla man-man-kamper. Så nu går vi ut i 5-1 och vi följer honom överallt. Bara för att alltså, han river så stora hål i alla försvar som... Ja, men som Jonathan Everson har gjort under hösten i handbollsligan. Och att Felix Klar kan vara så överlägsen i sitt första år i Ålborg är jäkligt imponerande. Han har ju varit med så länge men är ju fortfarande väldigt ung. Alltså han är 24 år typ. Och nu vet jag inte, nu kommer det ju lite tuff konkurrens till Ålborg redan nästa säsong i bland annat Aron Palmarsson. Men jag tror att han behöver inte leta länge efter klubbadress om han är orolig för speltid sen när, till året efter liksom, när Mikael Hansen kommer också.
Ja, men, blir det redan nu eller om man gör en Super Final Four, vad händer med honom? Är det rycker någon tysk klubb honom då eller?
Ja, men jag tror att Ålborg, du vet inte exakt hans, han kanske har en utköpsklausul, men Ålborg är ju så ekonomiskt starka och så satsar ju så pass hårt så att de behöver ju inte släppa honom innan hans kontrakt går ut liksom. Mm.
Men nej, och det verkar ju som på de spelarna de värvar in då, Mikael Hansen, Palmarsson och så vidare, då måste man ju ha en plånbok som gör att om de verkligen vill behålla Klar, då ja, lastar de på ett jävla kontrakt på honom också. Och så...
Verkligen. Och jag menar nästa år, då är jag helt övertygad om att det kommer vara Palmarsson till vänster och Klar i mitten. Och så kommer de gå runt lite där. Däremot när Mikael Hansen sen kommer året efter, nu utgår jag från att Klar har ett vanligt tvåårskontrakt, då kan det ju bli kämpigare med speltiden. Men och det kanske är då att han efter det året vill söka sig någon annanstans. Men jag tror ju om man fortsätter som är nu så är ju han en av de tre höger än till höger nio som de kommer gå runt på med Mikael och Aron liksom. Så bra har han varit och han är Ålborgs överlägset viktigaste spelare i det offensiva just nu. Och han gjorde en fantastisk semifinal idag mot GOG, första semifinalen som de vann på bortaplan då. Så han verkar leda Ålborg mot guld.
Alltså fan vad det känns fel på något sätt att man hellre tar, alltså missförstå mig rätt nu, men att man hellre kommer prioritera Mikael Hansen född 87 än Felix Klar 97. Mm. När han är så jävla bra. Och Hansen uppenbarligen kommer hem för att varva ner i Danmark. För tror inte att det är något annat. Sen kommer Ålborg vara ett jättebra lag. De värvar ihop. Alltså det är ju, man tror ju knappt det är sant vad de håller på med. Det känns ju som att det är liksom nya FC Köpenhamn. Eller AG Köpenhamn. Man fattar ju inte fan var pengarna kommer ifrån. Men det är bara så här. Varför vill man inte ha den här gubben? Istället då. Det kanske man vill, men som du säger, det talar ju för att det kommer bli jävligt trångt där när de ska in Palmarsson och Mikael Hansen. Och då är det han som får liksom... Ja,
men vem är det som går in med Smeta? Vet man det? Eller är det någon...
Ja, det vet man. Alltså, det är ju dels har de ju en direktör, Jan Larsen, som också värvar hem sin son Martin Larsen som på höger nia. Men sen så har de ju en stor sponsor som nu drar jag lite ur röven här, men han sålde ett företag för väldigt, väldigt mycket pengar och han är miljardär liksom. Så att han, och det är han som då går in med smeten, och han har ju gjort det nu också. Alltså de har ju väldigt bra nog störst ekonomi i hela Danmark, och det är alltså bra budget liksom. Men levlar ju upp
Jag läser det här innan till från dansk källa då, att han bla bla bla, de säljer colorprint, han får utbetald 628 miljoner kronor.
Mm.
Egil Bødker Christensen.
Och så lägger han det på en 35-årig pannband gubbe. Alla 600 miljoner.
Vet ni kanske inte om, men Mikael Hansen ska ju bo, han är ju väldigt mycket i Köpenhamn, och han ska ju bo i Köpenhamn, och det är alltså ungefär så långt bort från Aalborg du kan komma i Danmark.
Kommer ju bli jättebra det här, jag hör ju det, att det kommer ju lyfta hela
Aalborg. Ska flygpendla till träningarna.
Nej, men... det är som det där ryska laget, alla bodde i Moskva och de var typ, ja, det var väl långt
bort.
Precis. Ja. Ja, vi flyger där då, va? Till hemmamatcherna.
Ja, det låter verkligen som att det är dumt att misslyckas. Ska vi också säga någonting om det Nantes som tog sig till Final Four då? Kirill Lazarov, 40 år i spetsen. Det tycker jag är ganska coolt.
Där är det ju däremot superrimligt vilket lag som än tar Kirill Lazarov framför världens bästa 19-åring. Där backar jag jämt. Ta Kirill Lazarov 40 före vem som helst i världen 20.
Han känns lite hungrigare än Hansen på det sättet.
Ja, verkligen. Men det är också kul för att många tänker ju någon som den här superklubben bara för att de vann Champions League för några år sedan. Och det är klart att de har ju Lazarov exempelvis. Men utöver det så är det väldigt många unga franska, väldigt spännande spelare. Har en mittnia som heter Amerik Min, tror jag. Och en serbfransk mittsexa, Persmalbek. Som är väldigt spännande. Och sen så har de ju den halvknubbige Emil Nilsson i mål.
Världsklass.
Ja, väldigt fin. Men de lyckades alltså slå ut Veszprem. Sett över två matcher var ju såklart extremt imponerande. Och som sagt, med den truppen, alltså, som inte alls är så högprofilerad som man inbillar sig att ett lag som vann Champions League för 3 år sedan skulle vara. Spännande tränare i Alberto Entredios, alltså det gamla Ciudad Real.
Den riktiga Entredios för oss som har varit med.
Brorsan.
Ja, den riktiga, ja. Tack.
Så att jävligt, jag tycker det är jäkligt roligt, för det, ja, nu har jag spelat Champions League i år, men ibland det här med Final Four, även om det är, så blir det lite same, det är Veszprem, det är PSG, Barcelona och sen ett fjärde lag i princip. Så att, jag tycker att det är jäkligt kul att det har blivit den här lilla rokaden. Och är ju verkligen öppet för att lagen som alltid misslyckas, PSG och Barcelona, ska vinna. Eller alltid misslyckas. Barcelona har vunnit ett par gånger, men de är ju alltid så jävla överlägsna i gruppspel och slutspel fram till Final Four. För det mesta. Men det är alltid... De senaste åren så är det ju nästan alltid underdogen som vinner Final Four. Så att, kanske att Felix Glad får lyfta bucklan ändå.
Det vore kul.
Nu får bara säga en grej till. Vi har glömt Europa, European League. Jag ska bara säga att jag tyckte att nu gillar jag Lukas Nilsson, men jag tyckte att Lukas Nilsson såg lite hetare ut än på länge i Reinacke Löwen.
Mm. I Kim Ekdahl Durejs comeback. Ja, så såg Lukas Nilsson helt
ut. Det är rätt roligt att han går in och han kör ändå en 5 avstämda och några liksom, den hoppar från 12 och gör mål och går runt och fnissar lite och åker till Hongkong dagen efter liksom. Spännande.
Vad tycker Charlie om det?
Nej, jag tycker det var gött att de inte vann.
Ja.
All right boys, då slänger vi på lite Grand Royal då, så säger vi tack och godnatt, så hörs vi imorgon eller på torsdag beroende på hur det går. Nobody has to say you've been misused.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.